Välkomna till frukost med Frankenstein.
Om vi bara kort ska presentera oss lite grann, så jag heter alltså Mattias Hagberg, är journalist och författare.
Och jag heter Sofia Hansson och är skrivpedagog sedan 12 år tillbaka.
Martin Engberg och jag är författare.
Bara kort först, så tänkte jag höra så här, hur många av er har läst Frankenstein?
Oj!
Ja, men vad bra. Hur många har läst den nyligen? Alldeles, wow. Ja, för då vet vi ungefär hur, att vi inte behöver förklara allting i detalj hela tiden, vad det är för figurer och sånt vi pratar om.
Det handlar om ett monster.
Ja, ja. Precis. Så vi kan köra på här helt enkelt. Vi tänkte väl att vi skulle börja och prata lite grann om vad, nu när vi har läst om romanen, för vi har alla tre läst den för ganska länge sedan och så har vi läst om den nu, vad den har gett för intryck. Om vi börjar med dig, Sofie. Vad liksom var det som slog dig mest när du läste den igen?
Det var nog det här med personligt ansvar. Och på något vis oförmågan hos personerna i boken att ta någon typ av ansvar. Och de går runt allihop och är så otroligt lidelsefulla och så otroligt plågade och lidande och lite drama queens. Och allting är så synd. Det är så synd om dem. Men de kan inte ta ansvar för sina handlingar och försöka vända på det här på något vis. Utan på något vis ur det här lidandet så gör de handlingar som är destruktiva. Och de kan absolut inte se någon typ av att de har något ansvar i det hela. Det tycker jag är lite fascinerande. Men det tycker jag också är en av de sakerna som gör att den fortfarande slår an och känns aktuell. För att det är ju det här med att monstret känner sig ju närmast kränkt för att han har rättigheter och han får inte de rättigheterna. Och då på något vis så tar han en hämnd på personer som är totalt oskyldiga. Och han ser liksom inte någon typ av ansvarsbit i det hela. Och Viktor Frankenstein, han bara flyr från all typ av ansvar och tycker på något vis att jag lider så mycket så därför behöver jag inte ta något ansvar.
Blir du lite, för jag blir ju nästan lite frustrerad och irriterad på personerna för att de är så helt befriade från någon sorts konsekvenstänkande. Är det så du känner också?
Jo, det blir man ju såklart, men det gör de ju också mänskliga. Det här med att de är, det är ingen av dem som är god, det är ingen av dem som är ond. De är på det viset är de väldigt, de är långt ifrån ofelbara.
Ja, Martin, har du funderat på, för du skrev någonting här?
Ja, jag skrev någonting. Jag skrev usla beslut. Jag tycker att dramaturgin väldigt mycket bygger på personer som tar väldigt dåliga beslut. Som är så här, ja men, Viktor Frankenstein blir väldigt överraskad av att han bygger ett monster av likdelar som är så här 2,5 meter lång. Och så blir han liksom överraskad av att det ser otäckt ut, det där monstret, till exempel. Och så sticker han. Men också vi har pratat om kaptenen Walton som berättar att han är på väg till Nordpolen med det här skeppet. Men det enda han vill egentligen ha, hitta en vän, så han blir så glad när Viktor Frankenstein dyker upp. Men liksom, varför är han på väg till Nordpolen om det är liksom han mest i allt i världen vill ha, eller vänskap? Liksom. Så att dramaturgin bygger på lite konstiga saker. Och man kan undra om är det så här, hur mycket har författaren gjort det här medvetet och inte så där. Men det var väl en sak jag tänkte på en hel del, alltså, och också irriterade mig på Viktor just för att han är så omogen helt enkelt.
Men vi kanske bara ska ta Viktor är ju Viktor Frankenstein som är vetenskapsmannen som uppfinner varelsen. Ja. Walton är
den person som ytterst berättar den här berättelsen, och det är ju också ett intryck som man lägger märke till, att det här är ju väldigt mycket berättelser i berättelser hela tiden. Det vi läser är en kaptens nedskrivna berättelser av ett möte med Viktor Frankenstein. Och Viktor Frankenstein berättar i sin tur om vad monstret har berättat om. Och monstret berättar om en familj som han iakttar. Och de berättar en historia om varför de är på den plats de är. Alltså så att man kan hitta väldigt många olika berättelser. Det är som lådor man lyfter på. Och så börjar man undra sig, ja men så tänker man också att de här rösterna låter ganska lika varandra genom hela, oavsett vem det är som pratar, så börjar man fundera så här, ja just det, men vem är det egentligen som för pennan? Och så kan man tänka att, ja men oftast är det ju Walton som är egentligen som är nedtecknare av allting, förutom breven å andra sidan som också finns. Och då kan man undra, har Viktor Frankenstein, när Walton träffar på honom någonstans ute nära Nordpolen, med sig breven som han har skickat till sin syster?
Om inte Walton har förfalskat breven.
Ja, och det man litar inte riktigt på Walton.
Men var det någonting mer som slog dig?
Ja, nu är jag helt redan på avtagsvägen. Det var inte det alls det jag skulle säga. Men,
Du lurar iväg mig.
Det gör du alltid. Nej, men det som jag... som slog mig första gången jag läste den var att jag, dels första gången för 15 år sedan tyckte jag att den var lite så här, den var lite tråkig tyckte jag första gången jag läste den då. Och då märkte jag också någonting som jag tänkte på den här gången också, att man har en ganska stark, även om man inte har läst den här romanen, så har man liksom en stark bild av den här berättelsen för att den är så förekommande i populärkulturen, den har traderats på så många olika sätt och det har lagts till saker i den här berättelsen som inte finns i boken överhuvudtaget. Till exempel när monstret väcks till liv, det finns inga blixtar och dunder, det regnar lite dystert liksom. Det finns ingen Igor som bär omkring på någon hjärna i en glasburk och sådär, ingen medhjälpare till Viktor Frankenstein till exempel. Massa sådana saker som har lagts till. Och det kanske vi kommer prata mer om, för det finns också, man kan se en anledning till att det är så, för att det finns just ganska mycket luckor i bland när det gäller karaktärernas motiv. Så om man ska återberätta den här berättelsen tror jag att man gärna vill liksom förklara motiven bättre ibland till exempel. Men det som jag hade mycket större nöje av den här berättelsen den här gången, för jag såg mycket mer saker tror jag, och det jag tyckte var kul att läsa var Viktors liksom bildningsgång. Det är så att Viktor Frankenstein, han är intresserad av naturfilosofi och håller på att läsa en massa naturfilosofer som han går igång på och studerar dem ganska hårt. Och sen kommer han iväg till universitetet i Ingolstadt, där lärarna säger, men skojar du, har du suttit och läst de här? Det är inte intressant. Det är bara nonsens du har suttit och läst. Du ska läsa det här liksom. Så blir han blir lite förolämpad. Han är ganska lättkränkt, Viktor. Mm. Det är inte bara monstret som är lättkränkt, det är Viktor också. Och så får han skola om sig. Och då får man följa lite grann den här omskolningen som han gör, som då så småningom leder till att han kommer på hur man skapar liv. Han vill inte riktigt berätta exakt hur då. Där är det inte så detaljerat. Men den berättelsen är ganska intressant sett till att det här brukar ses som en av de första science fiction-romanerna. Och det här är delvis en av förklaringarna till det, tycker jag. Att romanen ändå vinnlägger sig om att ge en logisk vetenskaplig förklaring till varför han kan väcka monster till liv liksom. Det tyckte jag. Men sen tyckte jag väldigt mycket om monstrets berättelse. Den var den som jag var mest suggererande. Den innehåller ju också sina luckor, men man får ändå följa med liksom när han börjar bilda sig en uppfattning om världen. Och den är också en sorts avstick. Den innehåller ganska mycket sidoavstickare, eftersom den drar iväg in i den här berättelsen om den familjen som han sitter och iakttar monstret. Vilket är det sätt som han bildar sig och lär sig språket. Han hittar av en slump böcker av Milton, Paradise Lost, som råkar vara vems favoritböcker?
Mary Shelley's.
Ja, precis.
Av en slump så går monstret och hittar en bag ute i skogen med tre romaner i. Goethes Den unge Werthers lidande, va? Och Miltons The Lost Paradise. Och vilken är det mer? Kommer ni ihåg?
Nej, jag minns inte det.
Men det som, för det som slog
kanske
mig
Dante
mest, det var ju just, ja, Dante är det nog, ja. Precis, typiskt får man ha med sig i skogen. En liten bag med Dante och Milton och Goethe. Men det som slog mig mest, det var ju verkligen också monstret. Eller varelsen som man ofta kallas, ja, i boken. För jag kommer ihåg det väldigt mycket som en science fiction-roman som just handlar om liksom, vetenskapens möjlighet att leka gud. Medan romanen, nu när jag läste den, förstod jag, handlar väldigt mycket om varelsens psyke. För att varelsen är på något sätt, alltså Frankensteins monster, helt blank när den kommer till. Den är varken god eller ond, den är ingenting. Och så vill, förstår man ju väldigt tydligt, Mary Shelley beskriva hur man skapas genom de möten man får, eller hur människor runt omkring en reagerar på det. För alla som monstret möter reagerar ju väldigt negativt. De blir rädda, de springer iväg, eller de ger sig på honom, de liksom hatar honom instinktivt. Och det gör att varelsen själv blir hatisk till slut och ond på något sätt och börjar mörda människor. Nu har du någonting.
Jag har ett citat som är en sån här, för det är på något sätt så, man kan nästan se det som att han blir en terrorist på grund av hur han behandlas. Ja, det finns ett sånt spår. Och här säger han då, monstret själv då, kom ihåg det och tala om för mig varför jag skulle ha mer medlidande med människorna än de har med mig.
Ja, men precis. Och det verkar liksom som att det är en fråga som har upptatt Mary Shelley väldigt mycket när hon har skrivit den här romanen. Och på något sätt är det nästan som att den är bitvis en debattbok där hon vill säga detta, att människor blir till genom hur vi behandlar dem. Det tyckte jag var lite intressant. Eftersom det här är, jag menar, den är ju skriven för 200 år sedan. Sen är det en annan sak som fascinerat mig lite grann. Det är själva tillkomsthistorien. Jag vet inte om ni har funderat på den.
Ja, men alltså delat.
Att året är, hon börjar skriva den här romanen 1816 och hon är på semester tillsammans med sin man, den romantiska poeten Shelley, och deras kompis Lord Byron. Det här två är liksom mer kulturmän än de två kan inte hitta. Men de är i Schweiz och de har hyrt en herrgård och det är bara dåligt väder hela tiden. Så de sitter och berättar spökhistorier för varandra. Eller först läser de spökhistorier, för det finns massa böcker där i huset med gamla spökhistorier. Och sen så bestämmer de att de ska berätta spökhistorier för varandra. Och Mary kommer först inte på någon spökhistoria. Och så råkar hon en kväll sitta och lyssna på när Lord Byron och hennes man sitter och pratar om möjligheten att väcka någon till liv. Och då får hon liksom en ingivelse och ligger vaken hela natten och är nästan helt febrig över att hon ska skriva den här romanen om en vetenskapsman som väcker någon till liv. Och sen börjar hon skriva.
Hon får väl en dröm också?
Ja, hon får en dröm också. Kanske.
Där hon ser en person stå böjd över ett lik.
Mm. Ja, men precis. Och det är liksom så här, ja, men det är en lite fascinerande historia och sen blir det här till och så blir det en av de liksom stora böckerna i världslitteraturen som på något sätt påverkar science fiction och populärkultur och allting. Sen kan man inte helt 100% veta om det här är sant, misstänker jag. Eller om hon har liksom tillrättalagt den här historien i efterhand för att den är så bra. Men har ni tänkt på det?
Ja, alltså, några saker som jag tycker att det, om man har den berättelsen i huvudet när man läser den, som jag tänker på, det så tänker jag att börja spekulera. Men jag undrar om inte de här unga männen som, de ska ju också skriva spökberättelser och tävla, men de tröttnar ju och kvistar iväg upp i Alpen eller vad de håller på. Och jag tänker, är inte det Victor lite ett porträtt av någon av dem kanske liksom, om oss. Alltså det är liksom, de finns med där. Men sen finns det också väldigt långa partier av rent tristande när han försöker monstret ber vid något tillfälle Victor Frankenstein att skapa en partner till honom helt enkelt. Och det vill han inte göra, så han drar ju ut på det. Men under den tiden så är han ju semestrar i Alperna liksom, och det går ganska många sidor på det.
Ja, men det är ju så att så fort, eller nästan så fort Victor mår dåligt, så går han ut och går i bergen. Och ibland så blir han på bättre humör och själen vederkvicks och såna här saker. Men det är också, tycker jag, ytterligare en bild av att han hellre flyr ifrån sina problem än försöker göra något åt dem.
Mm. Ja, för han funderar ju aldrig över några konsekvenser när han är ute och vandrar heller eller någonting. Men jag funderar på det, alltså Mary Shelley, om man då tar den riktiga personen, hon var ju omgiven av män, föreställer jag mig, om man läser om Lord Byron och Shelley och sådär, som var väldigt mycket som de här figurerna hon beskriver. Eller har ni tänkt någonting på det? Har du tänkt på någonting på det, Sofie?
Jag har funderat på det, helt klart. Just det där med att, särskilt om man läser historien kring hur Frankenstein kom till, så känns det ju som att det finns en hel del saker som i den historien som man kan se även i den här.
För det handlar ju rätt mycket, alltså boken handlar ju väldigt mycket om vänskap och om att komma nära andra människor och sånt där. Och så misslyckas med det i väldigt hög grad. Och Mary Shelley har jag fått för mig var en väldigt ensam person. Hon var omgiven av personer som bara tänkte på sig själva. Mm. Och den här, liksom, det är ju ett väldigt stort tema. Har du funderat någonting på det?
Ja,
alltså vänskapstemat i romanen.
Ja, och också det här med att de tänker verkligen bara, alltså monstret är duktig på att tänka på sig själv, Victor Frankenstein är väldigt duktig på att tänka på sig själv, Walton är också väldigt duktig på att tänka på sig själv. Så att de är ju alla tre, berättar jagen, tänker väldigt mycket på sig själva, och alla tre berättar jagen saknar vänskap.
Mm. Och de vill väldigt gärna ha vänskap, men de är ju helt oförmögna att inse att vänskap på något sätt är en process som går åt båda hållen sådär.
Det är inte bara en rättighet man kan kräva.
Precis. Men det är ju rätt lärorikt, tänker jag. Alltså för det är ju också ytterligare, det känns som hon vill säga väldigt många saker, som hon har klämt in rätt mycket i den här boken. Mm. Du är ju skrivpedagog. Har du tänkt någonting på struktur?
Ja, både det här med att det finns så många lager i berättandet, och de här med berättarjagen, hur pålitliga de är, vem är det egentligen som styr pennan och sådana saker. Men en sak som jag slogs väldigt mycket av när jag läste boken den här omgången var vilken blick för detaljer Shelley visar. Gestaltning handlar ju så väldigt mycket om att, att använda sig av detaljer, men inte bara använda för många detaljer. Det får inte bli en stor informationsdump som tolken väldigt gärna drog iväg med, som riskerar att tappa läsaren, utan hon kan ju välja bort en massa detaljer också, sätta fingret på saker och skapa väldigt tydliga bilder. Och det är också en sak som jag tror lockar läsare idag, att man får de här bilderna och hänga upp sin egen inre film på. Som de här, jag kommer ihåg när hon skriver om det alldeles efter att Frankenstein har väckt det här monstret. Och han springer därifrån och sen så har han lite febriga syner och han drömmer att han ser liksom sin älskade komma gående och så tar han henne i sin famn och kysser henne. Och då förvandlas hon till hans mors lik. Och så skriver hon att han då ser gravmaskarna kräla i flanelltygets väck.
Och ja, de här... Det är en helt fantastisk bild faktiskt.
Ja.
Men det är också rätt intressant, för jag menar, på det sättet är ju romanen ganska modern. För många andra 1800-talsromaner bara vältrar sig ju i detaljer. Allting ska liksom beskrivas in i varje millimeter. Det spelar ingen roll om det är en tvål som råkar ligga någonstans eller en spegelram eller något. Det behöver inte ha någonting med berättelsen att göra eller något sånt här. Utan man ska liksom sätta miljön som om man är en scenograf. Medan här är det ju väldigt liksom finsmakat. Hon har valt ut vissa saker som är betydelsebärande hela tiden. Så.
Jag har också hittat en balans mellan det här med informerande och gestaltande. Det finns också andra 1800-talsförfattare som är jätteduktiga på att tolka berättelsen åt läsaren. Men här känns det som att Kelly ger läsaren möjlighet att dra egna slutsatser och skapa egna bilder.
Mycket av gestaltningen ligger kanske också i rösterna som pratar till oss också, hur de pratar med oss. Och där tycker jag finns många frågor. Men jag undrar lite grann hur du tänker runt gestaltningen av Viktor. För att de här luckorna som finns, ibland så undrar man, är det författaren som gör det här medvetet för att vi ska förstå Viktor på ett visst sätt? Eller är det bara att hon liksom måste skarva för att få ihop det liksom? Jag hade lite olika idéer om det, tror jag. Eller du är rätt inne på att hon ändå gör de här, låter honom framstå som han är på grund medvetet helt enkelt.
Ja, jag får, i alla fall en lång bit in i boken så kände jag att ja, men det här är ju en för att liksom försöka ha en drivkraft för Frankenstein, ett motiv till det. Nu kommer jag inte ihåg vilken detalj det var.
Nej, men vi pratar om, men motivet är ju intressant. Så här, varför är Viktor så motiverad till sina studier? Och där är motivationen ganska så vag här egentligen. I den här boken så är det, i boken så är det ju att ja, men han, som jag sa tidigare, han läser de här daterade filosoferna och så kommer han till universitetet och så säger han så här, nej, det där kan du inte använda. Och så blir han förelämpad, går till sitt rum, surar, vill inte gå på föreläsningarna. Och så börjar han gå på någon typ av en annan sorts föreläsningar då, där han möter någon som är lite mer tillmötesgående mot honom. Och han får lite litteraturtips och börjar läsa kemi. Men sen, då vill han liksom ändå bevisa att det han läste, det var inte helt bortkastat, utan han hade någon nytta av det liksom. Och så det är då han börjar... För att de här naturfilosoferna som han läst om menar ju att det är möjligt att skapa liv på något vis, va? Så då vill han ändå föra ihop den här gamla okulta vetenskapen med den nya på något sätt. Så att motivet är ju ganska så här, en slags ja, men kränkthet eller ärelyssnad. Tittar man på, när jag pratar om populärlitteraturen, kulturen, hur den har gjort, så har den velat göra om det motivet. Ja, men dels ganska ofta så har vi den här bilden av Victor Frankenstein som den galna vetenskapsmannen. Den är förekommande. Han blir ju lite tokig när han håller på med det, för han blir besatt i det han ska göra. Men om man tittar på en filmatisering som den här som kom för 10-15 år sedan, med, när Robert De Niro spelar monstret och Kenneth Branagh spelar Victor Frankenstein. Har ni sett den? Ja. Men där, för där, det som händer i boken innan Victor åker iväg på sina studier, det är faktiskt att hans mamma dör. Och det görs inte så stor sak av i boken. Men i filmen så väljer man att göra det till huvudmotivet. För då måste man ju så här förklara, varför vill han till varje pris kunna skapa liv? Ja, men det är ju för att mamma har dött. Men det blir så här mer logiskt på något sätt. Och den där bilden som du pratar om, när han ser sin älskade Elisabeth som är hans så är det också ett förebådande av det som sen händer med henne i berättelsen.
Oh ja.
Ja.
Men jag kom på nu, det var, jag försvarade Viktor Frankenstein lite grann gentemot dig när du tyckte så att varför han agerar fel hela tiden och folk dör den ena efter den andra för att han agerar fel, och varför säger han bara inte som det är? Och det är ju därför att första två tredjedelarna, nästan kanske fyra femtedelar i boken, så handlar det väldigt mycket om, tycker jag, att han drivs av en så här inre rädsla för att folk ska tro att han ljuger. Att han har någon liksom rädsla för, alltså bilden av sig själv, att den ska förstöras. Hela monstret är ju ett misslyckande för hans sida. Mm. Om han skulle börja berätta om monstret så skulle ingen tro på honom. Och det, lite grann målar hon upp det här med att det är det absolut värsta Viktor Frankenstein kan tänka sig, det är att någon tror att han ljuger.
Mm. Det är till och med värre, sa du, än att en oskyldig människa blir dömd till döden.
Ja,
ja, för det är ju en flicka som, ja, som får stå till svars för de mord som monstret har genomfört. Och Viktor hade ju kunnat avslöja hur det ligger till, men han gör inte det.
Och då tänker jag att den drivkraften, den inre drivkraften hos honom måste vara så otroligt rotad i det här. Mm. Men där kände jag att Shelley svek mig.
Ja,
hur då? Slutet av boken. Det är vid ett tillfälle så sitter Frankenstein fängslad och väntar på att bli dömd för om det var han som dödade sin bästa vän eller inte. Och hans Frankensteins far kommer och försöker honom i fängelset. Och där känner han en sån enorm stor längtan efter att få berätta sanningen för någon. Men han kan ju inte berätta sanningen för sin pappa, för pappan skulle ju tro att han ljög i såna fall. Och sen så börjar pappan prata, och det pappan säger då är att han tror att Viktor sitter där och ljuger för honom där och då. Och då blir jag lite grann så här, ja, men om pappa redan tror att du ljuger och du verkligen har den här längtan efter att få berätta det för någon, varför gör du det inte då? Det känns lite
så som jag är inne på, att författaren ibland struntar i att göra de liksom, psykologiska motiven helt trovärdiga, för att hon vill hellre komma åt de dramatiska effekterna ibland kan jag tycka. Mm. Och då blir det också att Victor ibland gör val som nästan är lite för korkade liksom. Mm. Alltså, men en annan sak som jag tänker som händer mot slutet är ju att, ja, men han har lovat monstret att han ska göra en partner till monstret, vilket också är en lite så här småkorkad grej. Han är faktiskt, jag tycker att han är lite korkad, men det kan han ju vara. Det behöver inte vara en brist i berättandet, det kan ju vara så han är. Men för monstret kommer till honom och säger så här, men jag det enda jag vill, monstret är, ja, det enda jag vill, säger monstret, det är att ha en vän. Så nu vill jag att du skapar mig en kvinna. Alltså han är tydligen också så här heterosexuell, det är bara självklart. Och det så att då det säger Viktor, nej, det vill jag inte, det vore hemskt, och sen går han ändå med på det. Men han tar liksom den begäran om vänskap så bokstavligt. Han kunde ju ha sagt att så här, ja, men jag kan vara din vän. Eller det är klart att vi kan hitta människor som skulle kunna vara din vän ändå liksom. Men nej. Så det antingen det göra, bygga ett monster eller gå under på något sätt. Men sen så ska ju Viktor Frankenstein till slut gifta sig med Elisabeth, och då när han inte uppfyller monsters önskan om att skapa en partner av likdelar, för att han är så rädd för att de här monstren sen också ska börja para och skapa barn, vilket är så här, okej, också lite märkligt rädsla, men då säger monstret, ja, men då ska jag förvandla din bröllopsnatt till din värsta dag i ditt liv, eller någonting åt det hållet. Och då tror Viktor Frankenstein att han ska förbereda sig liksom på att försvara sig mot monstret, att monstret ska försöka döda honom. Men så här, som läsare så tänker man, ja, men det är inte dig han kommer döda. Han kommer ju döda den du älskar förstås. Alltså, så tar det väldigt lång tid innan han bara, jaha, vänta nu, det kanske inte jag som... Jag skulle inte ha lämnat henne ensam i hytten på min bröllopsnatt för monstret. Och nu springa dit, och då är det för sent.
Men det är ju ganska genomgående att romanen brister ju rätt ofta, både i gestaltningen och i logiken och sånt där. Och särskilt när det gäller psykologin, att man blir ju frustrerad flera gånger. Man
undrar, men du gillar ju det.
Ja, samtidigt så kan jag tycka om när det liksom inte riktigt, när det skaver lite grann och är lite fel på något sätt. Jag vet inte. Och jag kan tyvärr inte förklara varför, vilket är en brist i det här samtalet. Men jag kan tycka om litteratur. Ja, men jag kan tycka om litteratur som liksom inte riktigt lyckas med det den har satt upp att göra. För att liksom, de så här, helt perfekta romaner, de är helt perfekta. Liksom, det bästa exemplet jag har på en perfekt roman, det är Ishiguros Återstoden av dagen. Det finns liksom, den är helt fantastisk. Men det finns inte mycket att säga om den när man har läst klart. För den är liksom, ja, det här var en helgjuten berättelse på alla sätt. Medan den här är inte helgjuten på alla sätt. Och här sitter vi 200 år senare och liksom går igång på att prata om den. Och jag tror att det är bristerna som delvis gör det.
Ja.
Jag vet inte om ni håller med mig, men jag tycker att... jag ser att du vill säga någonting nu. Men... nej, ja, men...
nej, men jag tror att du egentligen förklarar vad det är som är lockande med bristerna. Det gör ju att man som läsare känner att man har möjlighet att vara medskapande i mycket större grad. Liksom. Och det är också kanske därför den här lämpar sig då till, för en bokcirkel. Att man kan komma in och försöka säga, men vad är det som skulle behövas i den här luckan för att den här berättelsen skulle bli mer trovärdig? Eller vad är det som saknas? Och stämmer det verkligen? Och jag tycker att det också då märks vad det jag menar med att vi har... Även om man inte läst boken så har man en bild av den här berättelsen för att den har traderats i populärkulturen på olika sätt. Och det är det som är kul med de filmerna och som har kommit. Att de försöker ju verkligen så här fylla de där luckorna och bygga vidare på berättelsen. Och jag tror att det är en stor del till att den har överlevt helt enkelt. Så att det är
länge. Ja, för dem kan man ju nästan se som någon sorts fanfiction eller något sånt där. Alltså att folk, det är inte adaptioner utav boken utan det är vidare diktning utav boken. Användning av boken och sådär. Men vad tänker du om det?
Alltså jag tänker att det är en sak som verkligen lyckas med att engagera mig som läsare.
Ja.
Och det är ju väldigt till stor grund på grund av att de här personerna inte är perfekta. Att de är långt ifrån perfekta. Och att det finns lite saker som skaver i den. Alltså det väcker känslor, det väcker mitt engagemang, det väcker min nyfikenhet. Jag läser vidare. Jag är fast i berättelsen. Jag går runt och tänker på berättelsen. Jag vrider och vänder på den. Funderar, försöker hitta motiv. Försöker försvara de här sakerna som skaver. Och det gör mig till en engagerad läsare. Och där så har den ju lyckats med någonting. Och det tror jag också är en av orsakerna till att den har lästs i så många år.
Men vet du vad? Nu sitter vi ju här och håller på att bli som Viktor Frankenstein och bara tänker på oss själva, för det var ju sagt att vi skulle släppa in publiken också.
Ja, det är kanske dags att göra.
Och det är bara 5 minuter kvar, men är det någon som vill fråga någonting?
Då har vi en mikrofon här.
Ja, bra.
Jag tänker på att man ska ha med sig att Mary Shelley bara var 19 år när hon skrev boken.
Ja, det tycker jag också. Det är faktiskt helt rätt. Det förklarar på ett sätt. Men då blir man blir ju superimponerad. Om man tänker...
Jag tycker det är roligt att hon börjar sitt förord. Det kom ju en upplaga 1931 också då, när hon hade ändrat lite grann. Och då började hon sitt förord med hur jag, då en ung flicka, kunde komma på idén till en så fruktansvärd historia. Ja. Så är hon tvungen på något sätt att motivera också varför hon som 19-årig flicka kunde med och skriva något sånt här.
Men hon fick ju kritik för det också.
Ja,
att den var liksom för hemsk för att vara skriven.
Ja, för det finns olika versioner. Du pratade om att de var tvungna att censurera en...
Ja, hon fick den typen av kritik. Att det var att hon så här skulle dämpa de här gräsligheterna till den här senare utgåvan.
Men samtidigt är ju alla kvinnoporträtt helt idoliserade. Eller men de är nästan som gudinnor eller något sånt där.
Ja, men det följer väl också lite grann ganska mycket tradition. Det är ju alla som har, om man säger så, handlingsutrymme i de här... i den här boken är ju män. Men jag tänker att för många så var det ju ganska mycket så, både i tidigare litteratur men också i samhället. Shelley själv lever ju på ett helt annat sätt än vad många, alltså, än vad kvinnor gjorde på den tiden.
Ja,
hon hade ett oerhört dramatiskt liv.
Ja. Så att jag tänker att att man blir ju otroligt färgad av sin omgivning när man ska försöka gestalta någonting överhuvudtaget. Och det tänker jag är bidragande orsak till hur kvinnor porträtteras i Frankenstein.
Mm. Var fler frågor?
Jag tänker på det här med ni nämnde att hon hittade, att monster hittade en bok av Milton i skogen, Paradise Lost. Och det var ju också Shelleys egen favoritbok. Och vill man utforska ett tema kapitel i Frankenstein som vi kanske inte har pratat om, så är just det förlorade paradiset väldigt intressant. För både Victor och hans monster blir ju i princip utfösta från ett paradis. Victor blir utfösta från sitt barndomsparadis då i Genève då med sin pappa och sina vänner och sina älskade. Och monstret blir på samma sätt utfösta av sin skapare. Så vi ser här två människor som fattar väldigt icke underbyggda beslut i isolering. Det tycker jag är intressant att se.
Mm. Ja, verkligen. Ja. Och det är också en väldigt tydlig blinkning till läsaren. Alltså den är ju övertydlig till och med när den här vägen hittas i skogen. Men just de tre böckerna som ju på något sätt är lite nyckeln till romanen. Om.
Ja, men absolut. Och det handlar så mycket om svek. Nästan allt Victor gör är att svika folk. Han sviker sin skapelse, han sviker sina nära. Man kan också läsa boken som en lång radda av svek.
Man vill bara se att de väcks upp.
Skärp dig.
Sluta bygg monster. Du förstår det, för att det inte går bra.
Ja, en sista fråga. Är ni med om det är någon som...
Jag bara tänkte fråga vad ni tyckte om slutet av boken. Och om ni tyckte det var ett bra slut.
Jag är ju rätt irriterad på att man faktiskt får se monstret på slutet, och att, eller att en monster ska vara sen att han liksom kommer in i historien på riktigt. För jag hade tyckt det var mycket bättre om man hade svävat i riktig ovisshet hela tiden om varelsen verkligen existerar. Det hade jag tyckt varit lite snyggare kanske, om man kan säga så. Samtidigt kan man ju tänka att alltihopa är hittipå, att det bara är Walton som sitter och på sitt skepp vid Nordpolen och ljuger för att få tiden gå och för att han önskar sig en vän eller någonting. Men jag vet inte, ni håller inte riktigt med mig, tror jag.
Ja, men du känner dig besviken alltså över att just Walton träffar monster.
Ja, men precis, ja. Och att det kommer in på riktigt i historien, ja. Annars så kan man hela tiden tänka sig att det är en berättare som man inte kan lita på. Och att det skulle kunna vara, det här kan ha hänt och det här kan inte ha hänt.
Men då kan man ju börja tveka på Walton istället.
Ja, men precis, det kan man fortfarande göra. Och det var ju det jag menade, ja. Man kan ju tänka sig att han sitter och ljuger ihop hela den här historien.
Jag blev nyfiken på vad du tyckte om slutet. Det tyckte jag var jättebra. Ja. Jag glömmer hela tiden bort slutet. Jag glömmer hela tiden bort slutet. Det kanske säger någonting. Men visst är det så att de går under på något sätt. Han monstret...
Det tycker jag också är en intressant, om man pratar om logiska luckor och sånt där. För att han säger att han ska ge sig av till Nordpolen, och där ska han samla ihop saker till sitt likbål,
och så ska sånt han, som man gör.
Ja, och så man hittar saker till på Nordpolen, och så ska liksom det ska inte finnas något kvar av honom.
Nej.
Han gör liksom, han ska utplåna sig själv genom att hitta bränsle på Nordpolen och bränna upp sig.
Han kanske har med sig det.
Han säger till Walton att han ska hitta saker.
Ja. Men där slutar cirkeln ganska fint också, eftersom våran tid har tagit slut. Ja. Vi avslutar med slutet och likbålet. Det möjliga likbålet. Kan hända att Frankenstein finns, eller varelsen finns där ute fortfarande. Vem vet?
Står bakom din ring faktiskt.
Ja, men tack så jättemycket. Väldigt kul att så många kom och lyssnade. Och som sagt då... kom gärna eller kolla in vår festival på nätet. Tusen tack!